Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden med mig Christian Dahlström. Idag flankerad av Viasat-kommentatorn med Chelsea-hjärtat, illprofessore kallar vi honom också. Hans dopnamn är dock alltjämt Axel Olsson. Välkommen.
Tack så mycket Christian. Hur är läget?
Jo då, det är bra med mig. Vi skulle ha spelat in i studion i stan idag, men du känner dig lite krasslig och då gjorde du det enda rätta och stannade hemma, inte sant?
Ja, men precis. Det är absolut inget allvarligt. Men jag känner att vi som medborgare får ju ta vårt ansvar i de här tiderna som vi befinner oss i. Och jag misstänker att vi kommer att prata en hel del om coronaviruset och hur det har påverkat fotbollen i stort i Europa, men framförallt Champions League-fotbollen det här avsnittet.
Det stämmer bra. Själv har jag ju precis tillfrisknat från en långvarig förkylning och så vidare och var på mitt kontor i förrgår för första gången på ja, men 2 veckor eller så, och det var dels spöklikt på det café som jag satt mig på, som jag brukar sitta på Vallala vägen, Bullar och bröd. Det brukar vara proppfullt där, även om du har varit där någon gång, men det är jättefint. Och nu var det liksom nästan bara jag där. Och dels hade någon den natten mot den dagen jag åkte in till stan för första gången, så hade någon ur den undre världen sprängt ett annat av mina favoritcaféer som ligger bara ett kvarter från kontoret, nämligen Café Sirap i korsningen Surbrunnsgatan Tulegatan. Har du sett det? Att det...
Ja, jag såg om det. De hade fått någon förvarning där genom att krossa rutorna bara några dagar innan, och sen så valde de då att detonera någon form av bomb någon dag senare. Mer så vet jag tyvärr inte.
Nej, det var, de hade verkligen, såg det ut som, blåst ur hela jäkla lokalen där. Det var massor av polisbilar och avspärrningar och nyfikna människor som kantade gatorna där, som stod och tittade på den här lokalen, så det kändes lite som någon scen ur The Walking Dead eller någonting. Men idag så spelar även jag in hemifrån, så vi ber givetvis om ursäkt för eventuella problem med ljudkvaliteten. Jag hoppas att det låter bra. Jag har bullat upp med textilier och grejer runt omkring mig här. Vi ska prata om Champions League-fotbollen och mer upplyftande saker om en stund. Vi kommer att snacka ner alla veckans matcher såklart. Vi ska lista våra vinnare och förlorare, och i Patreon-delen så har vi en exklusiv intervju med Bayern München-legendaren Björn Andersson, som jag pratade med i en halvtimme igår, där vi pratar corona, Alexander Isak, Robin Quaison, Dejan Kulusevski, lite om Zlatan, men framförallt om CL såklart, då vilka han tror vinner om nu turneringen fortsätter, vad han tycker om Haaland, Sancho, Lautaro, Valverde och alla de andra unga supertalangerna i CL. Han har ju själv tränat Schweinsteiger och hela den generationen i Bayern och varit ungdomsscout för dem under många år. Men vi pratar självklart också mycket om just Bayern München med Björn och vad han tror att om Neuer och ifall han fortsätter som första målis nu när Nybel har kommit in, och lite grann om ifall han tror att Sané och Kai Havertz ansluter till Bayern i sommar eller inte, och ifall Hansi Flick får ny kontrakt och i så fall hur långt. Du har ju lyssnat på den här intervjun, Axel. Är det värt att signa upp sig på Patreon-konto för att få tillgång till den, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Du gav lagom mycket spoilers på vad intervjun innefattar. Så att, nej, men det är absolut värt att signa upp, och väldigt intressant intervju för någon som verkligen har insikt i en sån stor operation som man får väl kalla Bayern München för. Så väldigt, väldigt intressant. Så rekommenderar alla som lyssnar på detta att gå in på Patreon och signa upp där för att kunna ta del av den intervjun, men också i tidigare och framtida avsnitt så kommer det även finnas bra material där.
Snyggt, du säljer in det åt mig. Det är jävligt gulligt av dig. Jag påminner om att ifall ni signar upp er nu med en gång så kan ni testa gratis fram till nästa avsnitt. Man betalar ju när avsnitt kommer ut, så att säga. Så om ni vill prova och signa upp er och säga upp direkt ifall ni inte tycker att det är värt det, då får ni i alla fall höra intervjun med Björn helt gratis. Men du, först innan vi fortsätter till fotbollen, så måste vi göra en liten avstämning vad gäller coronaepidemin såklart. Och framförallt tänkte jag hur läget ser ut i Italien. Ingen har ju missat att man nu har satt hela landet i karantän och att Serie A har blivit inställt totalt nu fram till åtminstone den 3 april. Jag tycker inte att vi ska försöka spekulera allt för mycket kring det här eftersom vi dels inte är kompetenta att göra det och dels eftersom läget ändras väldigt snabbt just nu. Men det är alltså ett faktum att inga matcher kommer att spelas under den här perioden, och i natt rapporterades att UEFA överväger att ställa in EM och även att åtminstone skjuta upp CL, så vitt jag förstår saken. Det har inte blivit bekräftat än någonting av det här. Och sen med tanke på Daniele Roganis insjuknande igår då, och med tanke på PSG's fans som struntade i alla uppmaningar om att undvika stora folksamlingar, så känns det ju som att en avbruten CL-turnering rycker allt närmare. Jag hörde nu precis innan också att Cristiano Ronaldo är på
Madeira, ja.
Madeira med sin mamma där. Jag vet inte om hon var sjuk i corona eller hur det var, men han skulle tydligen vara kvar där. Så är det, nyhetsläget förändras verkligen hela tiden. Och du berättade precis innan vi drog igång här att även Real Madrid har satt hela laget i karantän i 2 veckor. Berätta mer, vad vet du?
Ja, jag har läst via Real Madrids officiella hemsida att det är en spelare i Real Madrids basketlag som har bekräftat att han har coronaviruset. Basketlaget och fotbollslaget delar anläggningar, så att Real Madrid tar inga risker och försätter hela laget och personalen som agerar då på Real Madrid City, som det heter, i karantän i 15 dagar. Vilket givetvis innebär då att returmötet nästa vecka i Manchester mot Manchester City kommer ju att bli inställt. Och jag har inte kunnat säga något officiellt, om vi bara avslutar med Juventus där också, att det är officiellt inställt Juventus Lyon, men jag misstänker att det kommer bli så.
Ja, men det är ett allt annat vore ju en stor överraskning, får man säga. Jag såg nu även på Twitter att ja, men på ett osmakligt sätt så har Diego Costa, även om du såg det, men han gick igenom mixade zonen igår, så hostade han och skojade om det som ett riktigt svin. Jag såg även en amerikansk basketspelare som, jag tror det var i Utah Jazz, kan de heta det, som i alla fall, som för någon vecka sedan eller ett par år sedan eller hur det var, hade, man såg ett klipp på honom när han så här skojade med reportrarna genom att röra alla deras mikrofoner innan han gick därifrån för att smitta dem. Och nu visar det sig att han själv har blivit sjuk då, den här basketspelaridioten. Så jag tycker verkligen inte att man ska skoja om det här, och inte minst eftersom läget i Italien är så jäkla allvarligt. För att ge oss en bild av läget i Italien så tänkte jag läsa upp en Twitter-tråd som spreds rätt mycket häromdagen, där en läkare i Lombardiet förklarar hur jäkla illa det är för en av sina vänner, som i sin tur då la ut det här meddelandet på sin profil. Jag har försökt översätta det här så gott det går från engelska, men det var en del medicinska termer som var otydliga även för annan sjukvårdspersonal som diskuterade det här meddelandet på Twitter. Så ungefär så här skriver läkaren. Jag känner mig tvungen att ge dig en snabb personlig uppdatering om vad som händer i Italien och också ge några snabba direkta råd om vad du bör göra. Till att börja med är Lombardiet den mest utvecklade regionen i Italien och den har en utomordentligt bra sjukvård. Jag har arbetat i Italien, Storbritannien och Australien, så gör inte misstaget att tro att det som händer i ett land i tredje världen. Den nuvarande situationen är svår att föreställa sig och siffror räcker inte alls för att beskriva den. Vårt sjukhus är helt upptagna av covid-19-viruset. Sjukhuset går på 200% av sin kapacitet. Vi har stoppat alla rutinbehandlingar, alla operationssalar har konverterats till intensivvårdsavdelningar och de avleder nu eller behandlar inte några andra nödsituationer såsom traumapatienter och strokepatienter. Det finns hundratals patienter med svåra andningsproblem och många av dem har inte tillgång till någonting annat än en syrgasmask. Patienter över 65 år och yngre multisjuka patienter bedöms inte ens av intensivvårdsteamet. Jag menar inte att de inte intuberas, jag menar att de inte bedöms alls. Personal arbetar så mycket de kan, men de börjar bli sjuka och känslomässigt utmattade. Mina vänner ringer mig i tårar för de ser människor som dör framför dem och de kan bara erbjuda lite syre. Ortopeder och patologer ges en papperslapp med instruktioner och skickas för att behandla patienter med non-invasiv ventilation. Alltså syrgasmasker då, tror jag. Stanna upp och läs detta igen och tänk, slutcitat. Sen fortsätter det här, den här tråden lite längre, han beskriver att folk i Italien trodde att det här var ofarligt och struntade i alla varningar, typ som Moran, Diego Costa och den här basketspelaren, och de trodde att det inte skulle bli någon big deal, och nu är hela landet i totalt undantagstillstånd där folk dör på löpande band och så vidare. Det är skakande vittnesmål från Italien, Axel, inte sant?
Ja, men verkligen. Alltså, man berörs ju otroligt mycket och man hoppas ju då, man får vara lite egoistisk och titta på Sverige bara, att vi tar alla typer av åtgärder som bara går. Jag kan väl säga min flickvän är ju läkare och hon har ju berättat att antalet personer på akuten har ju minskat avsevärt. Så det är ju en positiv grej, att folk söker inte till akuten lika mycket för att de istället låter vårdpersonalen då fokusera på det som är brådskande här nu, det vill säga covid-19, mer känt som coronaviruset. Så att jag hoppas att Sverige vidtar alla typer av åtgärder kring detta möjligt för att stoppa spridningen.
Exakt. Det finns ju en hashtag nu som sprids som kallas Flatten the Curve, som syftar till att man ska alltså försöka dröja ut på infektionsspridningen så mycket som möjligt, så att även om många kommer att bli smittade ändå, så om man fördröjer över längre tid så kommer sjukvården att kunna beta av kön utan att det blir sån katastrof som det är i Italien, där folk dör helt i onödan, är ju konstigt att säga, men du förstår vad jag menar. Så att man ska vidta alla försiktiga åtgärder som man kan, precis som du gör och som jag gör också, kan man väl säga, att jag jobbar hemifrån och sådär. Det är ju en minimal uppoffring såklart, men ändå, det ska göras så att sjukvården får möjlighet och resurser att ta hand om de äldre och sjuka, helt enkelt.
Ja, men verkligen. Nu, om jag får lägga in ett litet förslag här, så tycker jag att vi ska prata om lite glädjande grejer.
Exakt,
här.
Exakt.
Ingen disrespect mot corona, det är ju allvarligt som sagt, men du har ju spelat 4 stycken Champions League-matcher den här veckan.
Exakt, vi skulle faktiskt precis gå över till det, så nu stänger vi corona-kapitlet för en stund och övergår till fotbollen. Vi har ju haft 4 åttondelsfinaler där vi i tisdags såg Leipzig slå ut Tottenham utan några större problem. Vi såg även Atalanta vinna med ett typiskt Atalanta-resultat 4-3 och därmed slå ut Valencia i 2 raka vinster. Vad tycker du om de här 2 dubbelmötena?
Ja, Alltså jag förväntade mig mer av Valencia, framförallt i första mötet. När de då förlorade med, vi svarade 4-1 som Atalanta vann med i Milano.
Just det.
De spelade ju i Milano då i och med att Bergamo stadion är lite för liten för en Champions League åttondel.
Så jag tror de håller på att bygga om den också, va? Eller missminner jag mig den?
Ja, du kan italiensk fotboll bättre än jag.
Ja, men jag kanske har fel, jag vågar faktiskt inte lova någonting. Men jag tror
de spelade i Milano i alla fall. Och Valencia, jag tittade ganska mycket på dem. De var i samma grupp som Chelsea och var ett väldigt, väldigt bra lag i gruppspelet. Vi ska komma ihåg att semifinalisten för förra året, Ajax, blev ju faktiskt utslaget ur den här gruppen. Så jag förväntar mig mer av Valencia. Sen tycker jag ju att det är väldigt kul med en Askungens saga som Atalanta är. Och för det är verkligen en genuin lokal fotbollsklubb som inte har etablerats på grund av att någon energidryck eller liknande har gått in med en massa pengar i dem, utan de har verkligen förädlat de talanger, värvat smart och utvecklat på ett väldigt bra sätt med Gasperini som spjutspets där på tränarposten. Så summering av det mötet är ju att Josef, bland allt ihop, Ilicic är ju en väldigt bra fotbollsspelare. Även Papu Gomes, men att jag är besviken på Valencia faktiskt. Trots att man inte ska ta någonting ifrån Atalanta, utan jag tycker det är fantastiskt att de är i kvartsfinal och hoppas för det skull att turneringen kommer fortsätta.
Ja, eller hur? Om vi bara får nämna Corona en supersnabbis igen då, eftersom de spelarna i Atalanta efter den här matchen höll upp en t-shirt med den texten Bergamo e per te molla mia, som betyder Bergamo, det här är för er, ge aldrig upp, på italienska, respektive Bergamasco som är den italienska dialekten i Bergamo. Och det är ju som sagt, Bergamo då är ett av epicentrumen av coronasmittan i Italien, så det var en väldigt fin gest till alla nära och kära i hemstaden. Jag tycker att både Leipzig och Atalanta känns farliga framöver faktiskt, ifall det nu blir någon turnering. Även om de på pappret kanske är de lättaste lagen kvar, så känns det som två riktigt sammansvetsade, samspelta lagbyggen som ja, men vi har ju sett att det kan ha väldigt stor effekt. Att till exempel Atletico som kommer in snart, det är också ett sånt lagbygge. Så jag skulle inte säga att det är super fördelaktigt att dra de här två lagen, eller vad tror du om deras framtid i CL?
Nej, men jag tror framförallt RB Leipzig ska man inte underskatta. De har ju bevisligen varit ett väldigt bra lag egentligen hela turneringen. Det är väl sista 3-4 veckorna har de tappat lite mot Bayern i ligan, och det här är ett lag som knappt fanns för 12 år sedan. De har verkligen gått den långa resan, och jag är otroligt imponerad av hur de egentligen bara har tappat Naby Keita senaste 2 åren. De har lyckats behålla Timo Werner. De har lyckats behålla Marcel Sabitzer, både som ledarfigur men också hans kompetens på fotbollsplan. Så att jag skulle inte underskatta Leipzig, vilket jag tror att José Mourinho har gjort. Annars så hade det kanske inte gått så enkelt för Leipzig. Jag tror de har gått vidare ändå med tanke på skadorna och så vidare i Tottenham. Men jag tror inte det hade gått så enkelt om Mourinho hade varit mindre naiv inför de här två mötena. Så,
Men, samtidigt som Leipzig inte har sålt mer än Naby Keita, så har de ju faktiskt inte heller köpt några liksom superstjärnor heller. Alltså de utvecklar unga talanger och så vidare, men de har ju liksom inte kryddat laget med någon stor superstjärna heller, utan det är väldigt mycket ett lagspel som, även om man liksom Red Bull liksom organisation och hur de har gått runt reglerna i Bundesliga och sånt där, det är ett, jag kan verkligen förstå antipatin mot dem i Tyskland, men samtidigt så går det fan mig inte att låta bli och fascineras lite grann över hur de gör sin business på något sätt. Jag vet inte om det är min ekonomen i mig som fascineras av det på ett annat sätt än jag fascineras av Manchester City eller PSG, där jag i Citys fall väl kan liksom fascineras av Peps taktiska manövrar och så vidare och sätt att han utvecklar fotboll på, men inte så mycket av det ekonomiska. Är du med mig där eller vad tänker du?
Ja, men definitivt så är det ju, och det har väl också att göra med att okej, Red Bull har väl lyckats krångla sig förbi lite regler i Bundesliga och även i Schweiz och Dritte och så vidare. Men tittar man på Man City, som det är otroligt smutsiga pengar från Abu Dhabi och Mellanöstern och hur de har behandlat olika typer av människor och med brott mot mänskliga rättigheter. Så att jag skulle inte ens säga att de två är i samma typ av kategori gällande hur de har, jag vill inte säga ekonomiskt dopat sig, men åt det hållet i alla fall.
Ja, nej men jag är beredd att hålla med dig. Det sälja sockervatten, det är inte lika farligt. Men sen så som jag förstått det, nu skulle vi kanske ha Kevin Bader med oss här, men visst är det så att sättet de har gått runt reglerna är att de har höjt medlemsavgifterna till alldeles för höga, alltså typ 10 000 kronor eller något sånt där, så att bara de kan ha majoritet i styrelsen. Det är någonting i den, åt det hållet. Känner du igen det eller är du ute och cyklar?
Nej, jag tror inte du är ute och cyklar. Det är mer att jag har väl sett någon, kanske Kevin Bader på Twitter som har skrivit om det. Men mer än så har jag tyvärr inte koll på, så jag tänker inte ge mig på att försöka gissa heller.
Nej, precis. Jag ska försöka. Jag känner redan att jag har killgissat min kvot för dagens program.
Så ja, ja, men jag med. Vi
fortsätter till onsdagens matcher igår, alltså, där vi hade PSG Dortmund och Liverpool Atletico. Jag tycker att vi börjar i Liverpool, där Anfield bjöd på en av de roligaste och mest intensiva matcherna man har sett på riktigt länge. Om det nu blir den sista CL-matchen på ett tag, så gick ju turneringen ut med flaggan i topp. Eller vad säger du om den här matchen?
Ja, oavsett om det är sista CL-matchen på ett tag eller inte, så är det nog den sista matchen med publik vi kommer få se på väldigt länge. Och det, jag har inte hjärtat hos Liverpool, men man måste ju berömma Anfield och atmosfären som de skapar där, framförallt när det är under the lights, som britterna säger. För det är ju en annan grej att titta klockan, vad blir lokaltid, 8 i Liverpool på kvällen, än 13.30 mot Burnley hemma, liksom. Det är samma sak. Och jag vet egentligen inte vad Liverpool hade kunnat göra annorlunda. Det här är, de skapar ju tryck hela matchen. Det var liksom spel mot ett mål. Atletico är väl, ja, man kan argumentera för att de är det bästa laget på att försvara i hela Europa. Åtminstone i toppen är de där. Och gör det på ett utmärkt sätt. Det är väl att jag kan tycka att Salah tog ständigt fel beslut. Och är inte, han är ju inte lika klinisk längre som han var den här säsongen när han satte 32 mål i Premier League eller vad det var.
Jag tycker att han ser trött ut också, alltså mentalt utmattad, om jag ska ge en amatörpsykologisk analys och fortsätta killgissa här, trots mina löften om att inte göra det innan. Jag tror också att det gynnade Atletico och missgynnade en spelare som Salah att det regnade så himla mycket igår.
Ja, nej men dels det, sen, det här är ju något som jag har plockat upp mellan raderna, men det känns som att Salah senaste, ja men egentligen sen efter den säsongen, har fått bilden av att han ska vinna Ballon d'Or och att jaget är viktigare än laget. Till skillnad från då en spelare som Sadio Mané, som jag tycker gör mycket, mycket mer för laget. Sen kanske Salah har en högre högsta nivå, eller ja, de är ju otroligt bra spelare båda två. Mm. Men att Salah har blivit en betydligt större egoist än vad Mané är. Och kanske då tar lite fel beslut. Jag vet inte hur sant det är, men det sägs att när Modric vann Ballon d'Or det året, att Salah blev ordentligt frustrerad och vägrade fira mål ett tag för att han inte fick utmärkelsen. Så att det är som sagt rykten och man vet ju inte. Men jag ser lite av det på plan. Sen tycker jag man bör diskutera Virgil van Dijks form lite grann. Jag tycker inte han ser ut som den här jätten som han har varit, ja, sedan han signade för Liverpool den senaste månaden. Han har gjort lite enklare misstag. Han styr kanske inte Joe Gomez och Robertson och Arnold på, eller Alexander Arnold på samma gedigna, obrytbara sätt, tycker jag. Och det är såklart att Van Dijk är fortfarande världens bästa försvarare, helt överlägset. Men lite knack i form sen vinteruppehållet i Premier League vill jag ändå slå ett slag för.
Ja, det var tur att du la till det där med världens bästa försvarare, för du har redan halvsågat Salah här och förberedde dig på att bli slaktad på Twitter av Liverpool-fans. Men
det får de gärna göra, det här är bara min personliga åsikt. Van Dijk är ju liksom, det finns ingen som ens är i närheten av honom på försvarssidan. Ja, de enda är väl typ Trent och Andy Robertson som är i närheten, om man tittar ytterbackar också. Så att, han är ju helt fantastisk, men han har inte haft den här superhjälte-auran, om man ska beskriva det som så, senaste månaden. Och jag har ändå kollat väldigt mycket Liverpool.
Jag såg, det var väl något anfall där han slängde väldigt ilskna blickar mot just Andy Robertson som hade... Jag minns faktiskt inte exakt vad det var för situation, men han klantade sig lite grann. Då såg han inte helt nöjd ut, Van Dijk.
Och sen, jag tänkte om vi ska prata lite om Atletico också, eller kanske komma in på, jag avbryter det här, förlåt.
Nej, men kör, det är bara kör.
Nej, men det är ju, de spelar ju sitt 4-4-2. Det var väl lite förvånande att Diego Costa startade matchen. Det var hans första start på 4-5 månader. Han har ju varit väldigt skadebenägen. Blev ju dock utbytt efter 55 minuter. Och att Atletico är så otroligt solida. Alltså att Simeone har fått Kieran Trippier att se ut som en bra försvarare. Det trodde jag aldrig att någon skulle kunna göra. Och de här mittfältshjältarna, om man får kalla dem det, Koke och Saul, är ju otroligt bra spelare. Men bäst på plan igår var Thomas Partey.
Du tycker det? Okej.
Ja, jag tycker han var i Atletico då. Får man väl säga. Och i och med att de vann och Liverpool, deras bästa spelare var Gini Wijnaldum, tycker jag. Men för Atletico, Thomas Partey gjorde inte ett fel, tror jag, på hela matchen. Han är otroligt trygg med bollen. Han tar 99 fall av 100, det rätta beslutet. Han är brytningssäker och en fenomenal fotbollsspelare den här säsongen har han varit. Tyvärr inte sett Atletico så mycket som jag vill. Men baserat på de matcher jag sett i Champions League så är han ju otroligt, otroligt bra, Thomas Partey.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, men jag har också en soft spot för partier. Jag tycker rent generellt när man har sett Atletico senaste månaden eller sen jul kanske, så tycker jag väl att han har varit deras bästa spelare. Sen igår kanske jag håller Oblak och Llorente, ja. Även Savic, som jag kan avslöja med på min vinnarlista, tyckte jag var jäkligt bra igår. Men det var ju liksom, det är ju laginsatsen som är själva grejen när det gäller Atletico. Och All heder till Liverpool i den här matchen. De gör ju en otroligt bra match. Men jag tycker inte heller att Atletico behöver be om ursäkt för någonting egentligen. Vi ska höra lite kort här vad Klopp sa efter matchen angående Atleticos spelstil. Så här lät det då.
I don't understand with the quality they have, to be honest, that they play this kind of football. I don't understand that. But it's right. The winner is always right. And when I see players like Koke, Saul, Llorente, the players they have, they could play proper football, and they stand deep in the side and in their own half and have counterattacks. But okay, they beat us, so that's how it is. And we have to accept that. We accept that, of course. It's no problem. So congratulations to Atletico. But it doesn't feel right tonight, to be honest. I realize I'm a really, really bad loser. And especially when the boys put such an effort.
Och Axel, jag hade ju känt precis likadant som en del Liverpool-supportrar om Milan förlorat på det här sättet mot Atletico. Och även om man kan förstå Klopps frustration med att så bra spelare backar hem, så har ju vinnaren alltid rätt, som Klopp också lägger till här. Även om det sitter långt in och han erkänner att han är en dålig förlorare och så vidare. Men alltså, som neutral åskådare så var den här matchen bara maximalt kul att se på. Mycket just eftersom man fick se två så olika spelstilar, båda utförda med så stor skicklighet, gå upp mot varandra och bara smälla ihop totalt. Håller du med om det, eller hur tolkar du den här matchen ur det alltså, perspektivet?
Ja, jag förstår ju Klopp i sak, att det är klart att man vill ju spela vacker fotboll och vinna samtidigt. Det är väldigt få lag som har lyckats med det på en, vad ska man säga, en kontinuerlig basis. Det går att göra en säsong, möjligtvis två. Och där får man ju ge Liverpool all cred. De har ju spelat otroligt rolig fotboll. Manchester City har gjort det. Bayern München när Pep Guardiola var där, och även idag.
Barcelona och...
Ja, Barcelona, men även Bayern München spelade väldigt, väldigt rolig fotboll mot Chelsea i första mötet där, trots resultatet för min personliga del. Men det handlar om att vinna. Det är inte så att Mourinho vann Champions League med Porto och inte genom att spela rolig fotboll. Och han får ju inte lika mycket kritik av andra tränare i alla fall. Han kanske får det medialt historiskt då. Det är inte samma Mourinho idag som för 7-8 år sedan, kring att parkera bussen och så vidare. Men tränarna respekterar ju honom, åtminstone utåt sett mot media, kanske på ett annat sätt än vad de gör mot Diego Simeone. Och jag tror det är jobbigt att möta Simeone på tränarbänken. Den energin och den, vad man ska säga, energin är det bästa ordet att beskriva det med. Klopp har mött sin överman där, vem som syns hörs mest på tränarbänken.
Ja, men precis. Alltså, det blir ju så med alltså, till exempel Liverpool och Barcelona och Manchester City, att liksom, de spelar någon slags proaktiv fotboll och tar greppet och hittar nya sätt att anfalla och pressa och så vidare. Och så anpassar sig lagen runt omkring dem och försöker att minimera deras positiva... anfallsvapen, eller vad man ska säga. Så det är väl på sätt och vis en naturlig utveckling, och jag tycker inte att det ena är finare eller fulare än det andra. Jag tycker uttrycket han använder, proper football, tycker jag är lite liksom nedlåtande.
Det är väldigt brittiskt. Det är väldigt brittiskt.
Ja, men verkligen, verkligen brittiskt. Sen så liksom, ja, det är klart att det är allt som oftast är roligare att se offensiv fotboll liksom. Men när defensiva fotbollen är så väl utförd som den var här, och när man dessutom spelar mot ett lag som bjuder på den här offensiva fotbollen, så tycker jag att det blir liksom maximalt underhållande. Det är ju tråkigt att se två defensiva lag mot varandra kanske, men och jag tycker nästan att det är roligare att se ett riktigt bra defensivt lag mot ett riktigt bra offensivt lag, än att se även två riktigt bra offensiva lag spela mot varandra. Jag tycker det är häftigt. Så ja, men ja, vi fortsätter till sista matchen då med PSG Dortmund.
Ja, får jag bara nämna en sista sak om Liverpool där, att vi bör ju nämna att Adrian, misstaget som Adrian gör. Jag har väldigt svårt att se att Alisson Becker skulle först och främst göra ett sånt typ av misstag, och sen så märker man ju att självförtroendet hos Adrian och i viss mån Liverpool också sänkt. Och det blir en form av desperation när det Marcus Llorente sätter då 1-2 målet. Och jag tror inte det hade hänt med Alisson.
Nej, Adrian, det tror inte jag heller.
Vi ska komma ihåg att Adrian var bänkad i West Ham förra året. Så att det är ju inte en toppkeeper för en Champions League-åttondel.
Nej, jag håller med. Jag tror att jag medvetet på förlorarlistan så har jag utelämnat honom, och omedvetet här så har jag undvikit att nämna honom därför att han har blivit mordhotad på sociala medier. Sånt där. Jag tycker det bara är... inte för att jag tror att han sitter och lyssnar på det här, men bara avsmak rent generellt. Så, men det är ju helt rätt som du säger, att alltså, hade de haft Alisson i mål så hade ju sannolikt Liverpool gått vidare här, det tror jag ju. Men du, PSG Dortmund där, nu såg inte jag den matchen, jag har sett lite highlights och så vidare, men vad säger du om resultatet?
Det var väl på tiden, skulle jag säga. PSG byggs ju alltid upp inför varje slutspel, för de tar ju sig alltid vidare till slutspel. Ja, men det här är deras år, det här är deras år. Och sen så vinner de 4-0 mot Barcelona och så förlorar de 6-1 i returmötet. Eller så vinner de 3-1 mot Chelsea och förlorar 2-0 på Stamford Bridge och åker de ut. Men nu visar de ändå att de pallar trycket. Jag såg första halvlek av den här matchen. Och jag tycker att de spelar bra. Mycket är ju fortfarande beroende på Neymar av deras anfallsspel. På gott och på ont egentligen. Han tar ju ofta en djupare roll och hämtar boll. Och de förlitar sig på hans individuella briljans, tycker jag. I många av mötena jag har sett PSG haft under Champions League-säsongen. Och jag tror inte det kommer räcka hela vägen, om det finns ett hela vägen att gå till. Men jag är lite för beroende av honom, tycker jag, i de här stormatcherna i liga. Så joggar de hem liksom, mot Mets och andra typer av ligaanlag. Ingen liksom disrespect mot dem. Men det är ju en annan kaliber att möta Borussia Dortmund än att möta någon av de lägre lagen i liga.
Du, därmed har det blivit dags för dagens sista segment, nämligen vinnare och förlorare. Och vi börjar med vinnare, där jag har inlett här med Stefan Savic, som gör en superbra match mot Liverpool. Han är kanske inte bäst i Atletico, men efter Llorente och Black möjligen, och möjligen då även Thomas Partey, så tycker jag att man bör lyfta fram Savic, som har överraskat mig i alla fall med sin utveckling de senaste säsongerna. Såg inte alls en mittbacksgeneral i honom för ett par år sedan när han var i Fiorentina och så vidare. Min andra vinnare är Marcel Sabitzer i Leipzig, som gör 2 mål för dem och som får fina 7,5 i Gazettan i betyg för det. Hans värde på transfermarkt har gått från 25 miljoner euro till 40 miljoner sen i juni förra året, och det lär ju inte sjunka efter den här insatsen direkt. Min tredje vinnare är Gianpiero Gasperini, som trots att man spelar på två fronter i år har lyckats både hålla CL-platsen i ligan med en helt okej marginal i alla fall. Jag tror att det bara är 3 poäng just nu, men med en match mindre spelad. Och dessutom då tar sig vidare till kvarten i Champions League, samtidigt som han hela tiden fortsätter att utveckla spelare. Många av dem har ju liksom stagnerat i andra klubbar och sen fått en revival under Gasp, vilket han ska ha mycket credit för. Vilka vinnare har du tagit ut idag?
Ja, jag har först och främst Marcus Llorente, som får ju hoppa in där i 56 minuten när det var det istället för Diego Costa, och kliver in där på centralt mittfält. De flyttade ju upp Korea från mittfältet istället för Diego Costa, så det var fortfarande 4-4-2. Inte bara för att han gör 2 mål, utan för att han flyttade från sin pojkklubb, lokalrivalen Real Madrid, inför den här säsongen, och verkligen tagit den chansen och gör det på den stora arenan. Jag tycker han är väldigt välförtjänt av att finnas med på vinnarlistan. Sen har jag Julian Nagelsmann som vinnare också. För att summera hela Leipzig. Vi ska komma ihåg att Nagelsmann var alltså 17 år gammal när Mourinho vann Champions League med Porto. Och att då besegra honom med 4-0 i över två möten är beundransvärt. Vi ska komma ihåg Nagelsmann är, han är född 87, så jag tror han fyller 33 i år. Han är bara 32 just nu. Verkligen en tränare som jag beundrar och tror inte han kommer att stanna kvar i Leipzig allt för länge, utan en större klubb kommer nog vilja snå sig honom. Och sen sista vinnaren här, och i mina ögon den absolut största vinnaren, är Atalantas Ultras. Ultrasen för Atalanta kunde ju inte resa till Valencia och fick då tillbaka pengar från klubben för att biljettpengarna. Och alla ultrasen gick ihop då och donerade ungefär 40 till 50 000 euro, där rapporterats olika, till lokala sjukhus i Bergamo för att utkämpa coronaviruset. Så att överlägsen vinnare tycker jag är Atalantas Ultras.
Mm, bra. Du, jag ser på Twitter just nu att Marca och andra spanska medier rapporterar att UEFA ska ha bestämt sig för att ställa in både Champions League och Europa League. Vi får väl se om det stämmer. Vi fortsätter till förlorarlistorna då, då jag inleder med Mourinho, som tyvärr måste jag säga ser ut som en slagen man just nu. Han fokuserar mycket på att hitta ursäkter för varför han inte lyckas få resultat. Han verkar helt har tappat sin förmåga att lyfta enskilda spelare och bygga en stark grupp som fightas för honom och så vidare. Min andra förlorare är Mokhtar Diakaby i Valencia. Han orsakade ju två straffar mot Atalanta och straffarna då som Ilicic sen utnyttjade båda gångerna, och därmed var det godnatt för Valencia. Min tredje förlorare, Axel, är Emre Can, som blir utvisad i slutet av matchen mot PSG. Ett hårt rött kort visserligen. Kanske till och med så att det vore mer rimligt ifall Neymar blev utvisad eller fick ett gult, eftersom han är där med huvudet och så vidare. Men det var ändå totalt onödigt av Can att i det läget av matchen mucka gräl och putta om kull Neymar och både bli utvisad och låta en massa tid gå på klockan när Dortmund behöver ett kvitteringsmål. Vilka tre förlorare har du valt, Axel?
Jag kan ju börja med att säga att jag har också valt Mourinho. Det är oundvikligt. Han har nu 6 matcher i alla turneringar utan vinst. Det sämsta sviten i hans karriär. Sen skulle jag faktiskt vilja ta med Alexander Arnold som en förlorare, baserat egentligen enbart på hans beteende i sista minuterna. När man såg lite de sanna sidorna. Jag gillar Alexander Arnold och tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare och tyckte att han varit en hyvens kille, men han kunde inte hålla humöret när han tryckte till Alvaro Morata, tror jag det var. Och sen så började initiera någon form av skallning. Nu var det ingen riktig skallning, men en liten, vad ska man säga, tuppväckning får man väl kalla det som. Och sen så tycker jag den värsta frågan av alla är PSGs omklädningsrum / firande. När de då vinner mot Dortmund och slår ut dem och lägger upp på Mbappés Instagram hur de hånar egentligen Erling Braut Haaland med hans målgest när de sätter sig i sån här vad heter det? Ja, i skräddarställning.
Yogaställningar, ja precis.
Yogaställning, precis. Och jag tycker det är förbannat löjligt gjort av PSG att håna en 19-åring på det där viset, som egentligen inte hade gjort dem någonting förutom att vara fruktansvärt bra i första mötet. Så att jag tycker det var low blow av PSG.
Det var verkligen, verkligen märkligt. Jag uppfattade inte alls det som ett hån mot dem när Haaland gjorde så i första. Och jag tycker att man såg även när de gick från bussen där med Neymars högtalare och sånt där, att det känns som ett ganska, en ganska omogen grupp spelare.
Det är, som, bara hålla med dig.
Därmed har det blivit dags att säga adjö till våra gratislyssnare för att ge våra patroner Björn Andersson-intervjun, så en extra halvtimme för er som har blivit patroner på patreon.com. Det vore kul om vi fick in lite patroner nu så att vi kan fortsätta podda framöver. Min andra podd, jag sinnessjukt, är uppe i nästan $100 mot $12 för CL-podden, så jag måste fokusera mer på den tills vidare, men se det här som en sån här come and get me plea som fotbollsspelare gör ibland när de vill bli köpta till en annan klubb. Så jag vill jobba mer med CL-podden, och om ni bara ger mig chansen och att göra det, så kommer jag göra det. Och även om turneringen då blir inställd, så kommer vi att fortsätta att podda och hålla er sällskap genom den stundande apokalypsen, eller vad man ska säga. Du Axel, tusen tack för att du ställde upp idag, och krya på det, så hörs vi snart igen.
Ja, men tack så mycket. Ha det bra, Christian.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.